Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men det finns få saker som är så smärtsamma kring döden som tystnaden. Dels tystnaden efter den som inte längre finns. Den som inte mässar eller ropar i huset eller i lägenheten. Och som inte längre samtalar på kvällen. Men också från vännerna. När det blir tyst i telefonen. När de inte dyker upp. För att man, och det är inte av illvilja. Det är inte av egoism. Det är inte för att man är elak. Utan det är för att man inte vet vad man ska säga oftast.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Innan vi kör igång ska jag säga att ni gärna får gå in och kika på Instagram. Det glömmer jag nästan alltid bort. Men där lägger jag upp lite extra material som kan vara kul att se. Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Boken för dig som en dag ska dö. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen Filip de Croy.
Tack så mycket.
Jag höll på att säga spännande ämne. Jag vet inte vad jag ska säga om ämnet riktigt. Vi återkommer väl till det då, döden. Men innan vi sätter igång med det får du gärna presentera dig.
Ja, jag är lyckligt lottad som får ägna mig åt mina hobbys, vilket i mitt fall innebär den lite märkliga hobbyn att berätta om religion i allmänhet och döden i synnerhet, och att göra det både muntligt och skriftligt. Så det innebär att jag skriver kröniker, böcker, men också föreläsningar och mediamedverkan kring just religion och död.
Mm. Man undrar såklart varför man skriver en bok om döden.
Ja, men det finns ju många skäl till det. I grunden så är det ju så att det som fascinerar med döden och läran om döden, som ju kallas thanatologi efter den grekiska dödsguden Thanatos, det är att alla människor, oavsett man tror på en, flera eller absolut inga gudar, dör. Vilket gör att man i alla tider, alla religioner, alla livsåskådningar och alla kulturer behövt hantera döden. Det handlar om den, om känslorna som uppstår, om den döda kroppen som blir kvar, om riter som skiljer liv från död, om sorgebearbetning, om mycket, mycket annat. Och det gör ju att man inte begränsar sig till varken tid eller rum, att man får utforska olika livssituationer, människor i olika, med olika värderingar, olika perspektiv, och någonting som berör alla människor.
Mm. Ja, verkligen. Vad du liksom, personligen, är du rädd för döden, eller vad är ditt förhållande till döden?
Nej, men jag rädd är inte, men jag har respekt för döden, därför att när den är som bäst, då i boken så tar jag tre exempel när man gör personliga reflektioner, och då tar jag som när döden är som bäst, då är det som för min farfar som dog vid 90 års ålder. Mätt på livet efter ett långt och rikt liv, omgiven av sina nära och kära. Det är så de flesta av oss hoppas eller önskar vår egen död. Sen finns det långsamma farvälet, där sjukdom bryter ner en person till oigenkännlighet, som i min pappas fall, och där man ser en person tyna bort i sin närhet. Och det tredje exemplet är en väldigt extrem situation med vännen Saida som mördades under en FN-mission i Kongo. Och då är det ju svårt att säga så här är döden. Därför att det beror ju på vem man frågar. Saida var 36, farfar var 89. Det är en otrolig skillnad om man möter döden i livets slut så som förväntat. Eller om man gör det under så vidriga omständigheter som i Saidas fall.
Mm.
Så döden är inget i sig själv. Döden är olika beroende på när det händer, hur det händer, under vilka omständigheter. Så därför har jag inget tydligt svar på så att säga just. Men jag är inte rädd för döden, men jag har respekt för döden och det, den död man får. Sen återstår ju att se vilken det blir i mitt fall, som för oss alla.
Ja, du menar själva liksom, vad ska man säga, insomnandet eller om man skulle dö av någon annat skäl som då hon gjorde?
Ja, men precis. Och också under vilka omständigheter i övrigt. Det kan ju vara sjukdom, det kan vara smärta. Men det kan också vara stilla i sömnen. Så att det är ju så oerhört olika från person till person.
Mm. Det är intressant det där med, som du sa. För jag har också för mig var en morfar som blev väldigt gammal då, 97. Och sen min pappa som dog också på ett lite mer utdraget sätt. Då. Och exakt samma erfarenheter som är två helt olika saker. Men jag känner, jag bara vill nämna det, för jag känner folk som verkligen är rädda. De tycker det är obehagligt att tänka på och de kan, känner igen det, att det är många som...
Absolut, och det finns ju att ha respekt för döden och att ha en sund distans till döden, det är inte dåligt. Att inte sträva efter, det kan ju kantra över om man är extrem åt andra hållet, det kan ju kantra över i dödslängtan. Och i värsta fall i suicidala tankar. Så det är ju inget att eftersträva. Däremot att om man är så rädd för döden att det kantrar över i någonting som kallas tanatofobi. Att man är så kliniskt rädd för det som döden för med sig. Kroppens förändring, tidens slut. Att man har problem med det i vardagen. Då finns det ju hjälp att försöka för det. Som är väldigt god och bra för att man ska kunna leva ett fullgott liv så länge man lever. För det är ju det också, man ska ju, även om man ska ha respekt för döden, så ska man ju leva här och nu så länge man får.
Vad har du fått för reaktioner på ämnet? Alltså, jag tänker mig, om du är på en fest där jag skriver bok om döden.
Ja, i vänkretsen så har ju folk vant sig. Jag har ju ägnat mig åt detta även innan jag skrev boken om det, i föreläsningar och i media. Och då finns det ju två lägen egentligen. Antingen blir folk otroligt fascinerade och tänker tanatologi, oj oj oj, berätta allt. Och så blir det som att man lite är på jobb jämt. Eller så är det tvärtom. Locket på, väldigt obekvämt, och säger så det här, jaha, spännande. Vi tittar en drinkvagn.
Mm.
Och jag förstår båda. Därför att det är fascinerande och det är skrämmande. Och det är just det som lockar. Och det är också just därför det är så angeläget att prata om det.
Mm.
Sen finns det ju en tid och plats för allt. Man måste ju inte prata om döden i alla lägen.
Nej, precis. Du skriver lite om dödsorsaker. Vad är de vanligaste? Jag vet inte om du kanske minns eller har några siffror ut sådär, men de vanligaste. För man kan ju lätt få bilden när man följer media att det är skjutningar och det är det ena med det tredje. Men det är långt ifrån med på någon topplista om man säger så då. Alltså de sakerna.
Ja, precis. Varken den pandemi som just nu prövar världen och rycker ifrån ofantligt många människor eller de nu väldigt omtalade dödsskjutningarna finns ju på topplistan än så länge och kommer statistiskt sett så vitt jag förstår utifrån det, så att säga, statistiken, så kommer de inte komma med för föregående, alltså det året som nu pågår när man utvärderar sen. Det återstår att se. Men de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Vi ska komma ihåg också att många av de sjukdomar som tidigare har varit en säker dödsdiagnos är ju numera inte den utgången. Det gäller till exempel HIV-epidemin under 80-talet där man med bromsmediciner kan leva ett fullgott liv på lika villkor som andra. Så är det också med många andra sjukdomar. Vi har pressat tillbaks diagnoser som tidigare var dödsdomar. Vi har hittat lindring och vi har också hittat botemedel på en del av det. Sen finns det naturligtvis andra sjukdomar som ju faktiskt rycker bort människor. Där är det vanligaste hjärt- och kärlsjukdomar. Sen så finns också demenssjukdomarna är en väldigt stor grupp där människor försvinner in i demensen och så småningom dör. Liksom tumörsjukdomar, inte minst bröstcancer och tarmcancer som sätter sig i tarmar och organ är väldigt vanligt. Det är de stora klustren. De dödsfall som är mest dramatiska, man tänker fallolyckor, drunkningsolyckor, trafikkatastrofer etc. Det är ju otroligt allvarligt för den som drabbas naturligtvis, den som rycks bort och den som blir kvar. Men de är väldigt få jämfört med det stora flertalet dödsfall i Sverige. Så är det ju. Vi har ju också sett en förändring av vilka det är som dör. Under 1700-talet till exempel så var Sveriges vanligaste psalm i kyrkorna. Så snart for min fröjd sin kos en psalm att framföra vid barnbegravningar. Idag är det så pass ovanligt att psalmen inte ens finns med. Och vi har den lägsta barnadödligheten i världen tillsammans med Luxemburg idag exempelvis.
Så att mycket har hänt och vi blir äldre och så vidare också.
Framförallt är det ju det. Vi blir äldre, fler äldre sätter ljus i många ljus i tårtan och vi mår ju bättre rent generellt. Det finns ju mycket prat om psykisk ohälsa och så vidare. Men ser man till ren livslängd så lever vi längre och vi mår bättre så att vi har tillgång till sjukvård, vi tränar, vi äter rätt, vi är mer medvetna om vad vi stoppar i oss. Så där har skett en markant förändring och förbättring.
Mm. Du skriver en del om det här med att döden har professionaliserats, kan man säga. Mm. Att det är många som har liksom tagit över själva processen och sådär.
Ja.
Kan du inte berätta lite om det?
I grunden handlar det om att döden förr i tiden i Sverige var ett vi. Någonting man kom samman och gjorde tillsammans. Det fanns flera orsaker till det. Det ena är ju att man hade döden mer nära inpå. Man dog i hemmet och man ombesörjde de riter som skiljer liv från död tillsammans. Det kunde handla om att ordna en vaka vid sängen, till att förbereda begravning, till att snickra kistan, till att ordna med blomsterarrangemang, till anordna gravöl, till att tvätta kroppen etc. Det fanns otroligt många riter och ritualer för döden som gjordes av de närstående. Idag har de här flyttats över. Man dör inte i hemmet utan oftast på hemmet. Det är ålderdomshem, det är palliativa vårdavdelningar, alltså sjukvård vård i livets slutskede. Och det gör någonting med döden därför att den kommer då på replängs avstånd. Det blir en distans där det som sker, det som är så naturligt, det som är mitt ibland oss, sker någonstans där borta. Inte hos mig, inte med mig och framförallt jag är inte inblandad i processen. Utan nu är det undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, det är begravningsentreprenörer och det är präster och rabbiner som jobbar i dödens närhet. Och de utgör en otroligt viktig livskedja för de som blir kvar. Liksom terapeuter som hjälper till med sorgebearbetning och liknande. Men det gör, och vi ska vara väldigt tacksamma för det, men det gör också någonting med vår egen medvetenhet om döden. Döden blir någonting distanserat.
Att det är något som man inte möter på samma sätt.
Absolut, och i Sverige är det många som aldrig har sett en död kropp. Vilket nu, och det behöver man inte göra, det är inget krav. Däremot så skulle jag nog rekommendera det för de allra flesta. Det finns fall där det inte kanske är att rekommendera. Det kan vara vid trafikolyckor eller där kroppen på olika sätt har blivit väldigt illa däran. Där det finns ingen anledning att behöva se det. Men om en person har avlidit under någorlunda vanliga omständigheter, då är det kan det vara en väldigt fin stund. Dels att samlas kring personen och ta ett farväl där, oavsett man har en religiös ansats i det eller inte. Men också för att det blir mer greppbart. Man ser personen i sitt nya stadie, att den har blivit någonting annat. Från en varm och levande människa man känt och hållit av till en svalnande kropp. Som är någonting annat. Och det tror jag är nyttigt. Just nu är det ju inte möjligt under pandemin till exempel. Därför att man får inte se kroppar.
Just det.
Så just nu prövas ju också det. Det gör att det här med döden kan bli ännu mer utmanande just nu. Trots att den kommer närmare än på mycket länge. Så är den ändå på distans. Därför att ålderdomshemmen har varit isolerade. Anhöriga får inte söka upp och besöka. När man väl gör det så kanske det är för sent. Eller när man väl får göra det. Man kanske får ett samtal där personen man besökte genom en glasskärm eller en plexiglasskiva inte längre finns helt plötsligt. Och sen får man dessutom inte se kroppen. Det blir så många steg där man inte får ett avslut. Om dessutom begravningen är begränsad till x antal personer och det kanske till och med webbsänds istället, då är de ritualer vi ändå har för döden, de som dröjer sig kvar i vårt samhälle, de försvinner också. Och det gör att det är en väldigt speciell tid just nu för många människor.
Jag tänkte på det där med just att se en död människa. För så blev det ju första gången för mig då med min pappa. Och sen har jag gjort det en gång till. Och då kände jag, alltså jag är väldigt glad i efterhand att jag gjorde det. Men jag har varit nervös, kommer jag ihåg, inför det. Jag tänkte, jag vet inte vad jag ska riktigt, vad det här kommer vara för någonting. Hur upplevde du det? För du också...
Absolut.
Kommer du ihåg första gången? Hur?
Oh ja. Alltså första gången, ska jag säga så här. När vi var små så brukade vi få... Det här låter så morbid. Jag inser alltid det. Men det ska ändå sägas. Vi fick gå på övningsbegravningar när vi var små. Det låter mer konstigt än vad det kanske var. Mormor och morfar var gamla och skröpliga. De skulle så småningom dö. Och våra föräldrar var väldigt medvetna om det. För att förbereda oss på vad det innebär. Att vara i ett rum med en helt ny ton bland känslor. Att vuxna gråter, är ledsna, är sorgsna. Har svarta kläder kanske. Att det är fullt med blommor. Att det står en kista i centrum. Så fick vi gå på begravningar hos släktingar som var lite längre bort så att säga. Alltså som man kanske hade träffat någon gång eller två. Och absolut var släkt med. Så det var inte så att vi sökte upp helt okända människors begravningar. Men min farfars lilla syster till exempel gick bort. Och då fick vi gå på hennes begravning. Henne hade jag kanske träffat en 3-4 gånger kanske.
Så det var medvetet en övning? Liksom en, ja. Rent pedagogiskt, det var ganska pedagogiskt.
Ja, egentligen. Absolut. Och det gjorde ju att vi hade en viss medveten... det het kring detta. När det gäller just kroppen, att se den avlidna kroppen, då var första gången min mormor som dog 94 och vi fick ta farväl av henne i ett, de hade gjort i ordning så som man brukar göra. Man klär personen i någon enklare kläder eller i sina egna kläder. Man bäddar ner, man lägger kanske blommor under händerna, tänder ett ljus, sluter ögonen. Och det var en väldigt sorglig och märklig stund, men som jag minns att det gjorde ju det begripligt att hon faktiskt inte fanns, att hon var död. För det var så obegripligt annars. Vad var jag då? 10 kanske eller något sånt där. Det hade varit väldigt svårgreppbart att just den mormor som man hade besökt så ofta och sovit över hos och blivit utskälld av ibland kanske inte längre fanns. Och sen då när pappa dog så var vi ju förberedda på, i och med att han dog av sjukdomen ALS och bröts ner under ett antal år, så var vi förberedda på att det skulle komma förr eller senare. Och när det väl skedde så minns jag att det var en väldigt konstig känsla. Jag bad om att få gå in i rummet själv en stund också, utan respektive och övriga familjen. Och det jag minns var att det var så fridfullt och att han då såg ut så som jag kommer ihåg honom före sjukdomen. Därför att nu var den nacke som hade krökts av sjukdomen, musklerna hade förtvinat så att de klarade inte att hålla upp huvudet. Huvudet var rättvänt så att säga. Luggen var lika bråkig som vanligt, ögonen var slutna. Han såg sovande och fridfull ut, men han såg också ganska glad, det vill jag ta i, men fridfull och lite lätt leende. Som om att nu var sjukdomen över, nu var det här fängelset som han hade varit i öppnat. Och det var en väldigt fin känsla, även om den såklart var både obegriplig och fruktansvärt sorglig.
Men det var ändå, då hade du sett någon döda personer förut, så att det kanske så att det inte blev en chock.
Nej, precis. Då fanns ju det en viss erfarenhet av det. Sen ska jag säga så här, det finns inget. De flesta svenskar ser döda kroppar regelbundet, men det är ju fiktion. Man ser det i Morden i Midsommar eller i Penny Dreadful eller i, vad vet jag, man kan spola, man kan pausa, man kan till och med stänga av om det blir för blodigt. Det undantag som görs då i Sverige, det är ju när det är svåra olyckor och liknande, då brukar man inte rekommendera och ibland inte ens tillåtas få se kroppen, därför att det är inte värdigt helt enkelt.
Men du, brukar du rekommendera att man, alltså, skulle du rekommendera att man gör det? Att man ser om det är någon närstående som har...
Ja, men, ja absolut. Om man, det är alltid individuellt. Och det finns människor som säkert skulle kunna bli mer traumatiserade av det. Och där är det viktigt att komma ihåg att jag är inte psykolog. Jag ska inte terapia människor eller behandla människors dödsångest på det sättet. Men när jag får en direkt fråga om det, om jag skulle rekommendera personligen att ändå få ett avslut genom att, alltså, en hjälp på traven att förstå och greppa det som har hänt, så säger jag ja.
Mm. Och det skulle jag nog också säga utifrån att jag i efterhand har känt, det känns bra i efterhand. Mm. Även om det kan kännas tufft.
Ja, och den erfarenheten delar du ju med mig och med majoriteten av de som valt att ändå se den avlidne farmor, mormor, pappan, vad det nu än är. Och det är väldigt få som ångrar att de har sett den avlidne när de väl har gjort det. Däremot har jag all respekt för att det inte är ett lätt beslut att ta att göra. Det är en jättekonstig situation på många sätt. Det är... Det är någonting annat än det man har varit med om förut.
Vad skulle du säga då? Vad, du som pratar och föreläser och är som i det här ämnet. Vad är din känsla? Vad är folk, finns det några så här vanliga missuppfattningar eller syn på döden? Eller?
Det som man kan säga just Sverige också som är väldigt sekulärt. Det är att vi lite har förlorat. Och det här är en del av den här distanseringen jag skriver och pratar om. Vi har förlorat språket för döden. Vi har inga naturliga forum att prata om det. Utan det sker. Kyrkorna har ett språk för detta. Liksom de övriga trosamfunden med hinduism, buddhism, judendom, islam. Därför att de är en del av förvaltandet av ritualerna. Så är det också med naturligtvis borgerliga begravningsförrättare. Så är det med sjukvården, framförallt den palliativa sjukvården. Men bland folk i gemen så har man tappat bort språket och det är en utmaning. Det gör också att man har en massa föreställningar om vad döden innebär som inte riktigt kanske stämmer med verkligheten. Exempelvis är det otroligt vanligt att människor tror att det gör ont. Att det är förenat med mycket svåra smärtor och svår ångest. Och det är inte riktigt vad de som har dött har vittnat om medan, så att säga, in i livets slutskede. När de har artikulerat sina känslor och tankar. Det är väldigt få som har smärta och lidande i slutet av sitt liv. Och det gäller inte minst de som är i den palliativa sjukvården. De som har degenerativa sjukdomar, alltså ALS, olika typer av långt gångna cancerdiagnoser och så vidare. Därför att de erbjuds ju god smärtlindring. De erbjuds samtalsstöd, de erbjuds vård. Och i det finns ju också en försoning med döden. Att man efter ett tag av, vilket också måste rymmas, ilska, sorg, smärta kring att man ska dö, särskilt om man ska dö i förtid, för det känns orättvist och det är orättvist, men där finns också den här försoningsprocessen, att man kommer till ro med att nu är det så, då tar jag vara på livet, och de familjerna kommer ofta samman på ett väldigt fint sätt och ibland lär känna varandra mer på djupet, och om man redan gör det så kommer man ändå närmare en ny, så att säga, dimension. Man når varandra in på djupet.
Men det är en tröst då kanske lite grann. Att det inte just är i första hand smärtsamt.
Absolut. Sen så ska ju sägas naturligtvis att det finns sjukdomssituationer. Det finns död man inte önskar någon. Men det finns god lindring. Och det ska man också komma ihåg. Att det är två sidor av processen, så att säga. Och samhällets palliativa sjukvård, vård i livets slutskede, bygger ju på att lindra och ta bort topparna av smärta, att se till att det är värdigt, att det blir ett fint slut.
Mm. Du skriver ju en hel del om dödens väntrum, som det kallas. Alltså det är ju där man hamnar när man, alltså, man är sjuk och står inför döden, att man i princip inte återvänder därifrån.
Ja.
Eller hur? De har sådana, vad kallas de?
Det är ju det som brukar kallas hospice, eller då vård i livets slutskede, palliativ sjukvård.
Mm.
Här i Stockholm till exempel finns Stockholms sjukhem vid Fridhemsplan. Och det som är så fascinerande med de här platserna, det är ju att där inne står, är det som att det är en annan tid. Därför att där är döden så närvarande. Utanför fönstren så rusar stan på som vanligt. Vi ska lämna på förskola, vi ska till tennisträning, vi ska till arbetsplatser och skolor. Och där inne är det någonting annat som man är på väg mot. Och den resan är inte alla som kan vara med om. Inte här och nu.
Nej, för vi var där då när min pappa skulle. Det var väldigt speciellt. Det är väldigt, som du säger, tiden står still.
Mm.
Väldigt stillsamt. Och det var de väldigt professionella också.
Mm.
För man känner själv så här, hur kan man stå ut och jobba här? Men väldigt professionella.
Ja, verkligen. Och det gäller ju all vårdpersonal som jobbar i detta slutskede är ju, det handlar om både vårdexpertis och värdighet på samma gång. De sammanfaller ju ofta, men ibland i sjukvården så är ju också klockan väldigt central. Det ska hinnas med och det är många patienter och det kan vara en akutmottagning, medan i den palliativa vården så är det ju någonting annat. Den finns till för den som inte har så mycket tid kvar.
Och du intervjuade någon eller flera därifrån, va?
Mm, jag har samtalat genom åren med flera. Michaela Lutman som är läkare där. Men i boken pratar jag med Peter Strang. Mm. Som är både cancerspecialist och överläkare på Stockholms sjukhem.
Vad tar du med dig från det mötet?
Otroligt mycket. Peter och jag har träffats i bland annat Sven Melanders program serie om döden. Det var där vi träffades och det som fascinerar mig, det är just det som du också är inne på. Hur orkar man vara i denna miljö jämt, så nära döden, i dödens väntrum? Hur orkar man andas döden rent faktiskt? Därför att skillnaden, jag studerar ju det teologiskt, etiskt, riter, ritualer, historia, symboler, färger, traditioner. Peter är i det varje dag, eller och hans kollegor. Och de gör det värdiga slutet möjligt tillsammans. Genom sin expertis, genom sin professionalism och genom sin empati. Det som jag frågade honom, det var bland annat, hur orkar man leverera ett sånt här besked? Hur klarar man att gång på gång berätta för någon att du kommer dö inom allt från ett par år till månader eller veckor? Och det tar jag med mig väldigt mycket. Det han svarade där var att numera, i början kanske man som ung läkare kanske gör det på ett sätt. Med ålder och erfarenhet så var han inne på att han gör det som frågor. Personen han ställer frågor och oftast har patienten själv en ganska klar bild av hur långt det är kvar. Därför att människan är en fantastisk varelse i insikter som kommer. Hur mycket ork det finns kvar, hur mycket energi det finns kvar. Och väldigt ofta är det tydligen så att personerna själva träffar rätt på uppskattad livslängd, det som är kvar. Och då kan Peter då bekräfta det och så kan han vägleda in hur det ska gå till på ett värdigt och fint sätt. Och det är ju fantastiskt att det är så det oftast går till.
Mm.
Sen finns ju såklart också chockbeskeden, de som hamnar i ett förnekelse, vilket ju också är väldigt naturligt.
Mm. Alltså folk som inte vill dö? Eller?
Ja, och inte kan ta till sig att det är, varför just jag? Varför just nu? Jag har så mycket kvar. Mina barn är inte vuxna. Eller mina barn, jag har inte sett mina barnbarn födas eller växa upp. Eller jag har inte arbetat klart mitt arbetsliv. Eller det kan ju finnas tusen skäl. Människor vill ju leva i huvudsak. De allra flesta vill ju det.
Mm.
Men då är det ju just det så att man måste få ta vara på tiden och få hjälp att göra det tillsammans.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Och det här med hjälp att dö, dödshjälp, det är ju en sån debatt som lite då och då dyker upp medialt. Man kan ha olika ståndpunkter.
Ja.
Vad kan man säga kring det? Vad finns det för typ av?
Men i huvudsak kan man säga att dödshjälp är ett samlingsnamn. Tidigare pratade man ju om passiv och aktiv dödshjälp. Och så sa man att passiv dödshjälp, det är när man avstår livsuppehållande behandling. Till exempel, jag avstår respirator eller dropp och näringstillförsel. Eller den här behandlingen för den är för jobbig. Idag så gör man inte det. Statens medicinsk etiska råd har just eller för ett par år sedan kommit med en ny utredning. Och där slår man fast att det man gör det att dödshjälp är ett samlingsnamn för när sjukvården på olika sätt underlättar en persons döende. Och då kan det ske i två olika former. Det ena är eutanasi. Det är alltså att sjukvården skriver ut eller administrerar eller till och med ger då en dödlig dos. Att man hjälper personen över kanten. Den andra är, och det är det som tillämpas till exempel i Beneluxländerna, alltså Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Och där har man till exempel ingen åldersgräns för detta. Och man behöver heller inte vara terminalt sjuk, alltså döende i livets slutskede. Utan man kan få hjälp att dö om man har en svår depression eller av ålder eller annat. Och det finns ett par exempel, väldigt få men ändå med minderåriga som har fått hjälp att dö i Belgien. Den andra modellen, då pratar man om någonting som brukar kallas assisterat döende. Och det innebär då, det är det som brukar kallas ibland Oregon-modellen. Och det innebär alltså att en läkare skriver ut en till exempel överdos av ångestdämpande. Eller alltså, det är något man tar som morfin till exempel.
Mm.
Och sen så tar man, men sen måste patienten själv utföra den dödliga handlingen.
Och man häller i sig.
Ja, det kan vara en cocktail att man häller i sig eller att man injicerar eller att man på annat sätt gör det på egen hand så att säga. Och den kallas Oregon-modellen för att det finns ett antal delstater i USA som tillåter det här.
Mm.
Och den modellen är väl den som förespråkare för dödshjälp brukar förorda i huvudsak i Sverige. Oregon-modellen. Det innebär alltså att man får hjälp att, man får inte faktiskt hjälp, men man får medel för att kunna ta livet av sig i livets slutskede. Alltså man kanske har 6 månader kvar att leva och då kan man göra det i hemmet till exempel.
Mm.
Och det är till exempel då lagligt i vissa delstater i USA.
Men det utgår från en viss sjukdom, inte vem som helst?
Nej, det är ju att man är terminalt sjuk då. Så att det ska vara, oftast är det flera av varandra oberoende läkare som måste ställa diagnosen. Och då måste man också som regel genomgå att man är då vid sina, man säger inte vid sina sinnens fulla bruk längre. Men något liknande, alltså just att man vet vad man gör. Man ska vara tillräknelig.
Mm.
Till exempel, man ska poängen är ju till exempel att man inte ska släcka livet på någon som har en demenssjukdom till exempel och inte vet vad hen kanske är på väg att göra.
Men och i Sverige så finns ju ingen av dem där.
Nej, i Sverige, det som finns det är, och det som alldeles snart ska prövas i ett rättsfall, det är ju då det som har kallats läkarassisterat självmord alltså. Och det är ju faktiskt det som är då assisterat döende enligt den här etiketteringen. Och det ska prövas inte för att det är olagligt, för det är inte kriminellt i Sverige. Däremot är det så att om en läkare som i det här fallet har administrerat överdosen, då kan personen förlora sin legitimation.
Mm.
Och det handlar om patientsäkerheten och det handlar om vårdetik. Och där finns då till exempel att Läkarförbundet i Sverige avvisar dödshjälp helt och hållet, liksom Världsläkarförbundet. Så där, det är det som nu ska prövas.
Mm. Du skriver mycket också om när någon dör helt enkelt. Vad allt man ska göra så här. En to-do-list, och det är ganska mycket. Och jag kände igen det själv från när jag läste det nu. Så, eftersom jag har varit med om begravning så satt jag och sa just det. Mm. Fast jag minns också att när det var en begravning, då var man ju helt ovetandes. Mm. Helt, när första gången det sker, och helt plötsligt ska du vara med och ta massa beslut. Ja. Så här, om det. Så att nu läste jag liksom efterhand. Jag känner väl att det hade varit bra att läsa innan kanske. Men
vad fint att du känner att den skulle kommit till nytta och stöd i en sån process.
Ja, för det var mycket beslut framförallt. Jag tänkte, vi kommer inte hinna med och liksom ta igenom hela den. Men är det några så nyckelbitar som är intressanta att nämna som du själv kände? Det här kanske jag inte visste om innan.
Men jag skulle säga att det nästan grymmaste med dödens väsen, det är just att den lägger så mycket på axlarna för den som blir kvar. Att mitt i sorgen, mitt i smärtan, mitt i ilskan och alla de andra känslorna som finns med vid dödsfall, för all del också tacksamhet, så ska man ta en massa beslut, och man ska helst då vara rationell och man ska vara genomtänkt och man ska vara så pass strukturerad, och så ska man ju parallellt kanske då balansera övriga livet. Mm. Det är egentligen en ganska omöjlig ekvation, och det är, skulle jag säga, en av huvudpoängerna med boken. Det är att döden kommer med så mycket frågor och så mycket beslut. Men när du väl är där, precis som du är inne på, så är man inte i stånd att slå upp det, ta reda på det, googla fram alla svaren. Mm. Och då tänker jag mig i den bästa världen att den här boken är just det som du behöver då. Alltså att istället för att du ska behöva ta det på dina axlar, slå upp boken, ta det kapitel som du behöver för stunden. Du behöver inte sträckläsa den här, utan du slår upp det du behöver som checklistorna och kollar, vad är det jag behöver göra? Men också ta hjälp av anhöriga, ta hjälp av, som ju också är ledsna, det är ju det.
Mm.
Men också av vänner. Det finns ofta större nät, större fallnät eller skyddsnät än vad man tror. Och man har också juridiska rättigheter vad gäller ledighet från arbete vid dödsfall etc. Men några grejer som man kan tänka på och som är väldigt centrala, det är dels att medans man lever, medans tid är, det är att skriva en sista vilja. Man brukar blanda ihop det med testamente. Testamente är ju ett juridiskt dokument som ska bevittnas av två vittnen och som inte tjädar på testamentet. Det är alltså där du fördelar dina tillgångar. Helt enkelt. Några är reglerade i lag, vilka man som barn till exempel till en förälder har rätt till, bröstarvingas laglott. Men annat är ju upp till dig själv att fördela. Det är det, alltså, så att säga, testamentesdelen. Den sista viljan, det är istället ett dokument som är helt frivilligt, precis som testamentet för all del, men där du själv berättar hur du vill ha det när du har dött. Vad ska spelas för musik på min begravning? Vill jag ha kremering eller jordbegravning? Ska det vara smörgåstårta eller svampkrustader? Mm. Ska det vara vita, ljusa kläder och en kanske inte glad, men en ljus och positiv begravning? Eller ska det vara mer traditionellt svart och sorgligt? Allt det där har du möjlighet att påverka, och du underlättar också för dem som blir kvar om du gör det. Så det tycker jag alla ska skriva ner, oavsett egentligen var i livet man befinner sig. Sen kan man uppdatera det dokumentet, för att preferenser ändras ju kanske med ålder och med tid och sådär. Men också det är ju inte självklart, om du inte har en väldigt tydlig religiös identitet, då är det inte självklart att du får begravas i den religionen även om du vill, om du inte har skrivit ner det. Om du har hållit på det som en privat angelägenhet, men du kanske vill bli begravd i katolska kyrkan eller judiska församlingen, då behöver det stå.
Mm.
Men sen finns det andra saker som gäller för de som blir kvar naturligtvis. Och det är allt från praktiska småsaker som att tömma soporna. Det börjar lukta, det blir en soptipp till slut. Till att avbeställa posten, stänga av abonnemang, kostnader som ligger och tickar på. Därför att ingen meddelar att personen har avlidit. Men det handlar också om sådana centrala delar som att beställa dödsfallsintyget till att boka möte med begravningsbyrån. Och där ska man komma ihåg att begravningsentreprenörerna i Sverige är en källa till både kunskap och stort stöd. De finns ju till för att hjälpa och vägleda oss genom alla de här besluten. Så där kan man ta stor hjälp. Men inför de mötena, ju mer förberedd man är, desto bättre. Och där hoppas jag man kan slå i boken och hitta rubriker och frågor som man själv vill, som man själv ska besvara.
Sen finns det ju ytterligare det här med också som man inte tänker på, det är att sen måste du också hantera de andra människorna, kanske andra släktingar som alla är i en kris, en sorg.
Ja.
Och då det blir en situation i det här också. Sen ska du göra en massa saker, ta beslut och så ska man, och alla, det kan ju bli konflikter.
Absolut, och som jag tror jag skriver också, man ska inte glömma vännernas sorg heller. De finns också, och vänskapsband kan vara nog så starka, ibland starkare än släktskap eller familjeband. Däremot är det inte sagt att allt ska ligga på just den som är huvudsakligt sörjande. Änkan eller barnen eller så. Försök avlasta varandra. Och att man framförallt, vi är ju, i Sverige är vi många, vi håller på integriteten, på privatlivet, och att inte vara till besvär och inte vara i vägen och inte störa. Men det finns få saker som är så smärtsamma kring döden som tystnaden. Dels tystnaden efter den som inte längre finns, den som inte mässar eller ropar i huset eller i lägenheten och som inte längre samtalar på kvällen. Men också från vännerna. När det blir tyst i telefonen, när de inte dyker upp. Och det är inte av illvilja, det är inte av egoism. Det är inte för att man är elak, utan det är för att man inte vet vad man ska säga oftast.
Mm.
Vad ska jag säga? Hur ska jag finnas till? Vad kan jag stötta med?
Har du några tips?
Ja, men jag tror ju att det där är så individuellt. Och jag tror att alla, lite klyschigt så här, men alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Du kanske inte är den som kommer med goda råd och tröst, men du kanske är den som passar barnen när inte orken finns hos den som borde göra det. Du kanske är den som lagar en gryta som räcker några dagar så att matlagningen bara är att värma genom mikron. Du kanske är den som köper biobiljetter och bjuder ut som en paus från den här kuvösen av sorg och smärta och ilska och faktiskt få skratta en stund. Det låter kanske konstigt, men det kan vara det som behövs, och det kan vara skillnaden mellan att orka den sista biten av planeringen av det som väntar precis efter ett dödsfall. Så att man gör någonting och att man inte undviker personen. Man viker inte av på gatan när man ser varandra. Man söker upp personen. Och sen kan det också vara så, man kanske inte hittar rätt ord. Nej, men ibland finns det inga rätta ord. Då kan man också få vara tyst, men man kan få vara tyst tillsammans. Därför att det är skillnad på att lämna någon i fred och att lämna någon ensam.
Jag fick en liten input just kring, jag diskuterade det här med önskemål inför döden. Att när någon dör så kan den ju ha önskemål på begravning och annat.
Ja.
Men då sa hon så här att hon tyckte då, jag ska testa den här tesen på dig. Hon tyckte ju att det snarare är de som ska göra begravningen så att säga. Alltså att det är snarare en tjänst till dem att inte ha några önskemål, så att de som kommer efter kan se att ja, nej, men vi begraver nog vi vill ha gravsten här och, eftersom vi bor i närheten och så vidare och så vidare. Alltså en omvänd, medan jag kanske tycker att det snarare är, alltså om den kommer önskemål så är det väl bara fint och bra och att, härligt att kunna, det är den sista önskemål så att säga. Förstår vad jag menar? Skillnaden?
Ja. Det där är ju ett jättebra dilemma. Därför att båda har ju rätt. På så sätt att det ena underlättar. Om man har väldigt tydlig bild av hur man själv vill ha det.
Mm.
Då är det ju saker man kanske vill eller bör skriva ner. För att underlätta för de som blir kvar. För att ha svar på de frågor de ställer. Hur ville pappa ha det? Tror vi att han skulle vilja kremeras eller jordbegravas? Skulle det vara på sommarstugestället eller hemma i stan? Skulle det vara med hårdrock som han ju gillade att lyssna på? Eller ska det vara Chopin eller Vivaldi som kanske är mer klassiskt? Vad vet jag? Och fördelen med det, då finns det tydliga svar på de frågor som ställs. Nackdelen är såklart att det låser upp. Tänk om man har önskat sig helt orimliga krav. Tänk om inte ekonomin räcker till. Tänk om det kanske inte går att ta in det där bandet som pappa hade hoppats på. Och så känner man att man sviker. Därför att listan är oöverkomlig. Men jag tror att det finns en poäng. Och det här är väl det som jag menar med att vi måste prata mer om döden. Om vi skulle våga prata om det här medan vi hade tiden, att vi levde, då hade vi ju kunnat prata ihop oss om det här. Istället för att ställa de här scenarierna mot varandra.
Mm.
Anledningen till att det här uppstår som ett dilemma, det är ju för att vi inte har pratat om det när vi hade chansen. Utan vi måste lista ut eller hitta på eller skapa när väl situationen uppstått. Och då är det ju egentligen på ett sätt för sent. Sen finns det ju ett annat sätt att se på det också. Det är ju att säga att döden är egentligen inte ett problem för den som har dött, utan för de kvarlevande. Och det är för deras skull man har en minnesstund och en begravning. Jag tycker att det är delvis, alltså det är absolut sant på ett sätt. Men det är också ett sätt att hedra och minnas just alltså en viss person.
Mm.
Och då tycker jag också att det är inte konstigare än att vid ett bröllop eller någon annan familjesammankomst eller högtid, att den personen också sätter sin prägel på vad det innebär. Precis som att vi firar jul si och ni firar jul så. Ja, men det påverkas ju såklart av vilka traditioner man har i sin familj eller sin släkt.
Mm.
Oavsett religion såklart. Så att det där är en balansgång. Men jag tror att man skulle lösa det där ganska mycket genom att samtala om det.
En sak som jag tar med mig från boken är, jag tror att det är många, man har en upplevelse att det finns mycket måsten och att det ska gå till på ett visst sätt på begravning och sådär. Men just att det ändå, som jag tycker du tar upp lite ibland, att det är också, man har lite rörelseutrymme. Mm. Det måste inte alltid vara en viss musik, det måste inte vara en viss klädsel, det måste inte vara att det faktiskt går att göra på lite olika sätt. Vad som känns bra, vad som passar bra och så vidare. Eller hur?
Vad fint. Absolut. Och jag tror att det är mer flexibelt än vad egentligen ramarna ibland ger uttryck för. Det kanske står, till exempel så är ju en glasklar majoritet av begravningarna i Sverige sker i Svenska kyrkans ordning. Och då finns det vissa saker som måste ske, som är fastlagd. Det här är kyrkans ordning, precis som vid dop och bröllop. Vissa moment som måste ingå, antingen som vid bröllop så är det av juridiska skäl lika mycket som teologiska, och vid dop och annat så handlar det om vad det är för handling. Dopet är ju till exempel ett sakrament, då är det skrivet vad det innebär, vad det ger till barnet och vad det ger till kyrkan och hur den dialogen ser ut sinsemellan. Och så är det med begravning också, att det finns en ritual för det här. Men det hindrar inte personliga uttryck. Det hindrar inte. Det finns väldigt få präster, pastorer, rabbiner, imamer etc. som inte är lyhörda för familjens önskemål. Sen så är det jag skulle säga snarare att det finns ett minimum av gränser som kyrkan eller trossamfundet kräver görs för att det ska ske i deras ordning. Sen finns det ju alltid möjligheten att ordna, om man inte kan leva med dem, ganska små och få förutsättningar som krävs, då finns det ju alltid möjlighet att göra en icke-religiös, alltså en borgerlig begravningsakt. Och då är det ju helt fritt. Därför att där finns ju inget reglerat. Utan det enda som finns reglerat då, det är vad man får och inte får göra med kroppen och kvarlevorna, alltså med stoftet. Därför att det handlar om griftefridsbrott. Man får inte göra vad som helst med en varken kremerad kropp eller en kropp som är lagd i kista.
Mm. Men även om man då begraver inom kyrkan så finns det en viss alltså med musik så kan du ändå, och så vidare.
Ja, men precis.
Det är liksom inte helt.
Nej, de är otroligt mycket mer flexibla än vad man ibland kanske tror. Mm. Så att där är en rekommendation att alltid ta kontakt med det samfund eller den församling som man tillhört eller tror sig tillhöra. Det kan bero lite på hur ofta man varit där eller om man alls har varit där. Och se om man var medlem, om man har möjlighet att begravas där och vad som krävs för det. Men oftast är det väldigt lyhört och väldigt fina samtal, så det brukar bli bra.
Vad händer efter döden då?
Ja, ta de sista minuterna. Vad händer sen? Det beror ju helt på vilken livsåskådning man har naturligtvis. Mm. Grundläggande kan man säga de äldsta, eller en av de äldsta källorna vi har på vad man tror händer sen, det är den egyptiska, det dödas bok. Det är pergamentrullar med beskrivningar, instruktioner för vandringen i dödsriket, där man ska vandra genom dödsrikets alla demoner och bloddrickare och andra monster för att sen ställas inför dödsguden och hans domare. Och sen så ska då hjärtat vägas mot livets och sanningens fjäder, mat, balansen. Och först om man då är i balans med varandra, om man har levt ett gott liv och har ett hjärta som bär, då öppnas portarna till de gyllene vassfälten och så får man träda ut. Och liknande beskrivningar har ju sen kommit in i kristendom, judendom, islam inte minst. Man pratar om någon form av dom, någon form av möjlighet till då himmel, till möjlighet att gå vidare in i himmelriket motsvarande. Mm. Eller om man har lite otur då, ner till helvetet. Och sen finns ju då lite mellanting, inte minst i katolsk tradition med limbo och med skärselden till exempel, där kroppen eller människan ska renas från sina synder för att sen träda in inför Gud och det gudomliga. Mm. Medans i österländsk religiositet så har man ju inte alls den dualistiska motsättning, gott mot ont, ljus mot mörker, Gud mot djävul, änglar mot demoner, utan där är det ju mer yin och yang, att man är det ljusa och det mörka förutsätter varandra och är i balans när människan mår som bäst. Så där finns lite olika traditioner.
Vad tror du då?
Jag tror på ett liv efter detta i någon form, därför att det vore så snörpligt om det helt plötsligt bara var svart.
Mm.
Sen hur det tar, exakt hur det tar sig uttryck, exakt vad som kommer hända, om vi vilken gud eller gudar vi möter, kommer ju bli spännande att få se. Jag har ju min reflektion kring, som alla andra. Jag tycker vispoeten Kristina Kjellson har skrivit väldigt vackert om det i sången Cirkus. Hon beskriver dödsriket eller livet efter detta som en cirkus där det inte finns några plågade djur och där man tar emot om någon faller från linorna.
Sista frågan då bara, för jag tänker jag känner folk som verkligen är sådär, jag vill inte tänka på döden och sådär.
Mm.
Vad är din liksom rekommendation kring någon som, inte någon dödsskräck man lider av, men man liksom tycker, är det någonting man ändå känner, nej, det där vill jag inte prata om?
Jag tror att jag tror på de små stegen, att man närmar sig frågan i sin egen takt, men att man gör det. Att man kanske läser, inte nödvändigtvis min bok, även om man jättegärna får göra det naturligtvis, men man läser böcker som berör frågan, man läser människors erfarenheter, man lyssnar på poddar som samtalar om det. Så småningom kommer man, tror jag, öppna upp för sina egna tankar. Man kommer bli mer vän med döden, även om man hoppas att den dröjer.
Om man lyssnar på det här och vill nå dig, kan man på någon mail eller?
Ja, absolut. Det går bra. filip.du.kroy@gmail.com till exempel kan man mejla. Och sen så finns också en sån här, jag brukar lägga allt jag gör kring de här frågorna på hashtaggen filip.du.kroy på Instagram till exempel.
Mm.
Så kan man lätt hitta mediemedverkan eller böcker eller vad det nu kan vara man hittar på framöver.
Härligt. Tack för att du var med.
Tack snälla för att jag fick komma.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.